Välkommen till Under ytan med Hed. Podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner, så att din inre värld blir rikare.
Visste du att den viktigaste superkraften du har är inte vad du gör, utan hur du skapar mening av det som händer dig? I det här avsnittet ska vi utforska varför du är en meningsskapare och hur det kan förändra hela ditt liv. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Det är Per Hed. Jag hjälper människor att gå sin egen väg och älska vägen de har valt. Och idag så har jag första monologavsnittet i den här podden som handlar om att du är en meningsskapare. Och börja då med citat av Michael Hall som jag skolade av, som är grundaren av neurosemantik. Så han sa så här: kvaliteten på ditt meningsskapande är kvaliteten på ditt liv. Många pratar ju om mening, att det ska vara meningsfullt, det kanske känns meningslöst och så vidare och så vidare. Mening är ju någonting som är viktigt för oss. Men vad är mening egentligen? Vi börjar med att definiera ordet mening. Om man säger på engelska så definitionen av mening, meaning, är ju hold in mind. Alltså att hålla något i sinnet. En vanlig tanke som bara kommer och går. Okej, den kommer, jag tänker den, som försvinner den. Det behöver inte vara särskilt meningsfull. Jag har inte lagt så mycket mening i den. Men en tanke som stannar har jag på något sätt gjort meningsfull så att den blir kvar. Antingen att jag medvetet går och tänker på den eller att den hamnar omedvetet men ändå driver mig, styr mig. Därav meningsskapande. Och när vi skapar mening av saker så är det så att vi sätter betydelse. X eller Y betyder det här. Vi sätter etiketter. Jaha, det här är det. Vi kategoriserar in det i olika fack. Och en del säger det är dåligt kategorisera, det är dåligt att bedöma. Men faktum är att vi kan inte göra det. Så det är något vi gör hela tiden. Och eftersom vi skapar mening, betyder som saker, så kan två människor vara med om exakt samma sak men uppleva det helt olika. Minnas olika efteråt. Och ena kanske tyckte det var en väldigt behaglig upplevelse. Andra tyckte det var hemsk eller en annan variant. För ditt meningsskapande påverkar allt i ditt liv. Sa Per allt? Ja, det påverkar allt i ditt liv. Det påverkar hur du ser på dig själv. Din självkänsla, ditt självförtroende. Det påverkar hur du tänker om dina förmågor. Det påverkar hur du tänker om andra. Hur du upplever andra människor. Du i relation till andra. Det påverkar hur du upplever tiden. Hur du upplever världen. Det påverkar vilka vanor du har. Vilka beteenden du har. Hur du tänker. Hur du känner. Det påverkar allt i livet. För det sätter som ramen för allt du upplever. Så det blir din verklighetsbeskrivning. Och det är därför vi kan säga om andra människor ibland. Ja, men han eller hon lever i en helt annan värld. Och det är helt enkelt den har annat meningsskapande än vad du har. Så låt oss gå in på det här. Att skapa mening är väldigt mänskligt. Oerhört mänskligt. Det andra djur än vi människor skapar inte mening på samma sätt. Absolut har de meningsskapande, men vi människor, vi kan göra det här medvetet. Vi kan också bli medveten om vårt eget meningsskapande. Och faktum är att till skillnad mot andra djur så har vi människor bara en enda medfödd instinkt. Och den instinkten är just att skapa mening. Att vi skapar mening i syfte att förstå. Hur funkar jag? Hur funkar det här? Vad betyder det här? Vad är det? Och varför? Och så vidare. Så att det är den meningsskapande, det är den instinkten vi har. Och då undrar du kanske, vadå, har vi fler instinkter än det? Nej, det har vi inte. Vi har fler drivkrafter än det. Vi har bara den instinkten. Definitionen av en instinkt är: jag har en drivkraft, ett behov för något. Det kan vara till exempel äta mat eller få värme eller trygghet, kärlek och så vidare. Så jag har ett drivkraft. Men för att det också ska bli en instinkt så har jag också en medfödd inneboende förmåga eller kunskap i hur jag tillgodoser den här drivkraften. Då blir jag en instinkt. Så andra djur än vi människor, de har instinkter för att äta till exempel. När de är hungriga så vet de också hur de jagar, om de nu är sån typ av djur. Jagar för att få sin mat, eller en ko vet att man ska gå och beta det där gräset. Det ligger inbyggt i dem, de behöver inte lära sig det. De kan träna upp det och bli bättre på det, men de behöver inte lära sig själva instinkten. Vi människor behöver lära oss däremot. Det är en anledning varför det tar så lång tid för oss att klara oss. Men det är också en anledning varför vi så högst upp i näringskedjan. För när vi lär oss hur funkar det här, då skapar vi betydelser om det och därav beteendemönster för att tillgodose våra drivkrafter och våra behov. Allt från våra överlevnadsbehov i form av mat, sömn, vatten och så vidare. För instinktivt vet inte vi, om vi går ut i skogen, vilka svampar som vi kan äta och inte kan äta. Vi kan inte lukta oss till det. Vi lär oss av all erfarenhet bakåt som våra förfäder gjort. Och sen ligger det som en kunskap idag. Men vi behöver fortfarande lära oss det. Och vi kan inte låta bli att skapa mening, lika lite som vi kan låta bli att andas, eftersom det är en inbyggd instinkt. Och det betyder egentligen att ditt liv är aldrig meningslöst. Det kan kännas så, men det är aldrig meningslöst, för du skapar mening konstant. Frågan är, vilken kvalitet är det på det meningsskapande du har? Så du kan bara ta en stund och reflektera inåt. Vad är det för kvalitet på ditt meningsskapande? På de betydelser, kategoriseringar, etiketter och så vidare du har på dig själv, på andra, om världen. Hur är kvaliteten på den? Som jag nämnde innan, vi människor, vi kan gå som meta. Vi kan kliva utanför och bli medveten om vårt meningsskapande. Hur vi tänker och känner om saker, hur vi kategoriserar saker. Och när vi gör det, då kan vi också skifta det. Och när vi skiftar det, då skiftar vi hela kvaliteten mot liv. Till det bättre, till det sämre. För det är meningsskapandet som skapar våra känslor, våra tankar och våra handlingar. Så om du är med om någonting, vi säger att du får kritik. Många har svårt för att ta kritik till exempel. Det är inte att du får kritik som du gör att bli ledsen, arg eller rädd eller vad du nu känner för. Om man nu får en negativ känsla. Eller glad, en del blir glad av kritik. Det är meningen du ger den, den betydelsen du ger till att du får den här kritiken. Eller till att du blev nekad det där jobbet. Eller till att den där snyggingen du bjöd ut sa nej. Eller sa ja. Så det är meningen i sig som gör det. Så här är till exempel känslan av sorg är viktig. För när vi upplever en förlust av någonting som är meningsfullt för oss, något som är viktigt, är då vi upplever sorg. Vi sörjer den förlusten. Och det är precis som det ska vara. Så om det är något du ska ta med dig härifrån är just att ditt meningsskapande avgör allt i ditt liv. Dina tankar, känslor och handlingar. Och eftersom vi måste lära oss så är vi människor bra på att skapa system. Vi skapar kultur. Vi kultiverar värderingar, övertygelser, traditioner och så vidare. Så att vi föds alla in i ett meningssystem. Kan man säga. Som om du har sett filmen The Matrix. Så här, you're born into The Matrix. Du föds in i en matris eller matrix av mening. Och det är det vi kallar då för kultur. Du har landets kultur, du har din familjekultur du uppväxt i skolan du gick i, på arbetsplatsen. Om du jobbar idag på en arbetsplats så har du en kultur där. Så att vi har kulturer, så det är som de generella ramarna, generella meningsskapande för vad vi utgår ifrån. Vad är okej att göra, vad är inte okej? Vad får jag, vad får jag inte? Vad måste jag inte? Vad är dygdigt, vad är inte det? Och så vidare. Vi kan gå bortom det också, men om vi inte är medvetna om det, då lever vi inuti de här kulturerna. Och ett tydligt exempel på familjekultur kan ju vara till exempel om man är uppväxt i en familj själv och sen så skaffar man familj med någon annan och den har inte alls samma meningsskapande kring hur man verkar i en familj. Det betyder inte att den är bättre eller sämre, det bara är annorlunda. När jag blev bonuspappa första gången när jag flyttade in min ex-sambo så märkte jag att det bröt mot så mycket mot vad jag var van med, mot hur man egentligen ska göra i citationstecken. Till exempel, jag uppväxt med när man äter middag så att man alltid tillsammans. Och det var inte alltid där. Ibland, men inte alltid. Och det funkade. Men det tog ett tag för mig att sälja om den. Och bara så här, oj, men vänta här ett tag. Vad händer nu? För mitt meningsskapande känns ju självklart för mig. Hör på ordet självklart. Klart för en själv. Det är tydligt och klart för mig. Så i relationer till andra behöver vi gå från det här är självklart till att göra det här är vi klart. Om vi backar tillbaka till meningsskapande. Och så sa jag då i början, det är att man håller något i sinnet. Det är en tanke, det är inte bara en av alla tankar som kommer och går, utan det är en tanke jag håller i sinnet. Och gör jag det tillräckligt mycket och tillräckligt ofta, då blir den omedveten. Det är då en del brukar säga inom personlig utveckling, det här ligger djupt i ditt undermedvetna. Prata lite mystiskt om att det är så här, ja, det här ligger djupt. Och det ligger ju något i det, för att då kan vi skapa djupa mönster, vanor som kan gynna oss väldigt bra och en del som inte gynnar oss särskilt bra. Vi har beteendevanor som du har säkert massa vanor du inte är nöjd med, som du inte vill ha, och då säkert massa vanor som du är väldigt nöjd med. Och det här ligger då omedvetet. Och när det ligger, som säger, djupt i ditt omedvetna eller undermedvetna, syftar det helt enkelt på att du har tränat på det. Du har blivit riktigt kompetent på just den färdigheten. Så om du skapar bra på att skapa ångest, så har du tränat in att skapa ångest. Så du blir skicklig på det. Och jag raljerar inte med att försöka göra humor av det. Det betyder bara att du ser det som en färdighet. Både dina sunda vanor, beteendemönster, känslomönster, tankemönster och de mindre sunda. Se det här som att det är intränat färdigheter. En del människor är riktigt, riktigt skickliga på att somna snabbt, till exempel. Om jag går till mig själv förut, så var jag väldigt, väldigt skicklig på att lägga mig i sängen, vara jättetrött och sen bli pigg när jag ligger i sängen och låg vaken 2 timmar innan jag somnade. Det var en färdighet jag hade förut. Jag hade alltså sömnproblem. Och hade det stor del av mitt liv tills jag hittade meningsskapandet som låg till grund för det. Och då undrar du kanske, vad hade jag för meningsskapande? Jo, att sova var tråkigt. Att sova är bara ett nödvändigt ont. Sova kan man göra när man är död. Och meningsskapande jag hade om min sömn. Är det konstigt då att det tog lång tid att somna? Så vad har du för mönster i ditt liv som du är riktigt skicklig på? Du är inte nöjd med det, men du är riktigt skicklig på att skapa det. Då du har gjort det över tid. Troligtvis någon annan som lärde dig det från början. I uppväxten eller liknande. Men du har tränat in det. Internaliserat det så duktigt så att det här sker bara automatiskt. Och om du skulle gissa, vad är det för betydelser eller meningsskapande du har skapat som ger upphov till det här mönstret? Och när det gäller meningsskapande, så har du säkert redan förstått, det är olika kvalitet på ditt meningsskapande. Du kan skapa mening som är väldigt funktionellt, väldigt stärkande för dig och din omgivning. Du kan skapa mening som faktiskt är rent av sunkigt och allt däremellan. Inom neurosemantiken som jag är utbildad inom, så har vi en skala, vi kan sätta skalan 0-10 på kvaliteten på mening. Om vi tar den lite fortare. Längst ner, skalan 0-2, räknas som toxisk mening, giftig mening, destruktiv mening. Och sen har vi skala 3-4, då är det trivial mening, ganska cyniskt, trivialt. Det är fortfarande mycket bättre än det toxiska, men fortfarande, ja, det är ganska ytligt liv, cyniskt liv. Och sen har vi skala 5-6. Där har vi konventionell mening. Det vill säga, gör det som normen säger. Det som kulturen säger. Din familjekultur eller landets kultur eller jobbets kultur. Du lever i enlighet med alla andra gör. Vad som anses vara rätt och korrekt och sant och så vidare. Så där har du konventionell mening. Och där lever du liksom, ja, livet är okej. Och sen har du, efter det så är det 7-8, då är det individuell mening. Då transcenderar jag, går alltså bortom med kultur för att skapa din egen mening, din egen uppfattning. Och sen högst upp har vi 9-10, brukar kallas på engelska sacred meaning. På svenska säger man helig mening, det låter väldigt religiöst när man säger det. Så man kan också kalla det självförverkligande mening. Men det syftar på att det är så meningsfullt och fantastiskt. Så om vi tar den skalan, 0-2, toxisk, giftig mening. Alla människor kan ha det kring någonting ibland. Och då är det oftast meningsskaparen som säger, jag är värdelös, jag duger inte, jag kommer aldrig kunna lyckas med mina drömmar och så vidare. Det är sån typ av mening, väldigt skadlig, dessutom begränsande. Och lever man här generellt, många som har stark psykisk ohälsa har mycket toxisk mening. Även kriminella kan ha det, toxisk mening, hemlösa och så vidare. Men som sagt, vi alla kan ramla ner i det här toxiska meningsskapandet. Och sen har vi trivial mening, 3-4 på skalan. Och trivial mening, då är det väldigt ytligt. Man bryr sig mycket om ytan, det ska vara fint. Eller som är cynisk. Trivialt, och kanske man lever trivialt liv, man kollar Netflix hela dagarna, inte bara lite ibland, utan man spenderar mycket av det kring Netflix eller kring massa snabb simulans, ytlighet och yta. Och nästa nivå är 5-6 i konventionell mening, vilket är villa, Volvo, Bove. Att vi lever som alla andra säger att man ska göra. Det som samhället eller din familjekultur eller jobbets kultur anser vara rätt och bra. Du gör det. Du tänker så, du känner så, du agerar så. Och här är livet mycket högre kvalitet än det toxiska och triviala. Mycket högre. För här är livet ibland bra men oftast ganska okej i alla fall. Så, ja, jämna plågor brukar en del säga. Nej, men det är mediokert liv. Och men liksom, det är inte mycket att klaga på, brukar man säga. Men för att verkligen leva fullt ut behöver du transcendera den här nivån, gå bortom den och leva på individuell meningsskapandet. När du skapar en egen mening, bildar en egen uppfattning. Och det handlar inte om att du måste bryta normer bara för att bryta normer. Det handlar om att du börjar tänka själv, att du faktiskt börjar reflektera. Och inte bara köper in allt som media säger, eller politiker säger, eller vad jobbets kultur säger, eller vad din familjekultur du uppväxt i säger, och så vidare. Börja reflektera. Vad tycker jag? Vad vill jag? Vad är viktigt för mig? Vad vill jag värdera? Vem vill jag vara? Vad vill jag tro på? Och så vidare. Och det individuella skapandet. Meningsskapandet. Och här får du mycket tillstånd av flow, att saker flyter på. Men du kan också såklart möta motstånd från andra som inte tycker om att du tänker själv. Och det är inte helt ovanligt. Och därav så behöver vi ha en förmåga av att ibland totalt strunta i vad andra människor tycker. Så länge det inte angår dem. Och sen högst upp, självförverkligande mening 9-10 eller sacred meaning på engelska. Det handlar om att det är verkligen total uppskattning, förundran för saker. Och här handlar mycket, någonting större än dig själv. Att du ger av dig själv. Du kanaliserar via dig för att skapa någonting större. Så bidra till någonting större. Och det behöver inte vara alls något religiöst eller liknande. Det här pratar vi om att ett uppdrag, en mission. En mission har vi uppe på heliga nivån eller självförverkligande. Så här kan du skatta meningsskapande du har, övertygelse om dig själv, om andra, om dina förmågor och så vidare. Så kan du skatta, vart på en skala 0-10 hamnar här meningsskapandet. Är den trivial? Är den som alla andra säger? Eller är den toxisk till och med? Eller är den faktiskt individuell? Eller är den till och med högst upp? För du kommer kunna hitta olika delar i ditt liv där du har olika kvalitet på ditt meningsskapande. Men då kommer jag ändå till den här frågan. Hur förändrar vi vårt meningsskapande? Hur gör vi det? För meningsskapande kan ju bestå av till exempel betydelser, övertygelser, kategoriseringar och så vidare. Som jag nämnde, värderingar går inom det också. Hur jag värderar, tabun, vad jag får och inte får göra och så vidare. Det här är då meningsskapande. Intentioner, inte tala om det, beslut går inom meningsskapande. Så hur förändrar vi? När du upptäcker att något är toxiskt eller trivialt eller konventionellt och du vill gå högre kvalitet på din mening. Det många människor gör är att man försöker med någon typ av affirmationer. Man hittar en begränsande övertyg, till exempel jag är värdelös. Så går jag och säger jag är värdefull, jag är värdefull, jag är värdefull. Kan funka, men risken är att du gör det värre med det. En del försöker argumentera mot sina övertygelser. Om man har en idé om att meningsskapande är toxiskt, som att man är värdelös, så kanske en del säger nej, men jag är inte alls värdelös. Eller omgivningen säger du är inte alls värdelös. Risken är att övertygelsen förstärks av det. Knepet är att gå meta till ditt meningsskapande. Det är att du vill säga, kliver utanför som om att du observerar det uppifrån eller utifrån. Så att du kliver ur det här systemet, ditt inre system. Och så gör du en kvalitetskontroll på det. Då kan du ställa dig själv frågor som, är det här övertygelsen, den här meningsskapen, den här betydelsen, vad det behöver vi kalla det. Är den funktionell för mig? Vad får den för effekter i mitt liv att jag går och tänker att jag är värdelös? Eller att jag går och tänker att jag aldrig kommer lyckas? Eller jag tänker att alla andra människor är smartare än jag? Eller det går inte att lita på någon? Eller vad den har för toxiskt eller trivialt meningsskapande? Så vad har det för effekter i mitt liv? Vill jag ha de här effekterna? Tycker jag om det? Gör det här mitt liv till en fest? Får det här mig att må som en prins eller prinsessa? Stärker det mig som person? Om svaret är nej på det här, så varje gång du ställer den här frågan och du säger nej, så avvisar du ut den mer och mer. Ibland kan det behövas lite mer. Oftast är det lättare att göra det här med till exempel med en coach eller med en terapeut eller liknande som kan guida dig i det. Men här är principen. Du kliver utanför systemet och kvalitetskontrollerar det. För det faktum är att vårt sinne har inte en automatisk kvalitetskontroll som vår kropp har. Om du äter något giftigt, då kommer din kropp svettas ut, du får feber, eller du kräks ut, eller du har långa toabesök. Kroppen gör sig av med det per automatik. Väldigt praktiskt. Vårt sinne har inte den kvalitetskontrollen automatiskt. Vi måste skapa den manuellt. För om sinnet får in en giftig övertygelse, en giftig meningsskapande, det enda vårt sinne försöker göra är förverkliga den på en gång. Som jag har en idé om att jag duger inte. Eller jag måste vara duktig för att vara tillräcklig. Och så vidare. Om jag har sånt meningsskapande, då kommer du bara leva den. Som om att det är så. Därav det påverkar din kvalitet på livet. Det blir i ramen för hur du upplever verkligheten. Så därav, gå som meta. Gå utanför. Och kvalitetskontrollera manuellt. Så jag har en utmaning till dig. Som avslut på det här avsnittet. Titta på ett område i ditt liv där du inte får önskat resultat. Du behöver inte ta det värsta nu. Ta någonting som är hanterbart att kolla på just nu. Eftersom du inte har någon som guidar dig. Så när du tänker på det området, kanske sömnen, kanske träningen. Kanske inte kommer iväg på träning eller liknande. Eller du kanske blir onödigt triggad av en viss situation, någon relation kanske, eller något annat. Något område du inte får önskat resultat. Och sen fråga dig själv, vilka betydelser har du skapat kring det som gör att du blir låst? Så jag hoppas att du uppskattat det här monologavsnittet. Jag själv tycker att det var väldigt kul att spela in det, lite ovant. Och du får gärna dela det här avsnittet med dina vänner. Och så ses vi igen om en vecka. Ha det bäst så länge.